Ja, så hon var ju min stora förebild, eller är väl fortfarande nästan, när jag var liten. Alltså hon representerade liksom äventyret och att vara modig och gå sin egen väg och liksom vara luststyrd och lite huvudlös sådär. Och jag tog ju hennes efternamn när jag fyllde 18, för jag kände verkligen att det är den rot som jag anser att jag berås på mest liksom.
Hon var alltså barnboksförfattare i slutet, men var mycket äventyrlig och gjorde massa journalistiska grejer innan
dess. Ja, exakt. Hon dog 1992. Jag upptäckte det igår kväll faktiskt när jag skulle kolla mer exakt. Det är alltså i december exakt 30 år sen. Och då var hon, alltså hon föddes 1901, så hon blev 91. Alltså hon började ju som konstnär då. Hon kom in på Konsthögskolan innan hon hade fyllt 17. Men det var en ganska kort konstnärsbana. Hon gjorde några... Hon stack till... Eller hennes mamma tog med henne till Italien och Florens. Och där blev hon kvar och rymde hemifrån och träffade en italiensk ung ädling till konstnär som hon gifte sig med. Sen så gjorde hon några såna små dekorativa porslinsstatyetter åt den kungliga porslinsfabrik i Köpenhamn och gjutjärnsreliefer på Näverkvarns järnverk och sådär. Men det var inte så långvarigt. Sen började hon teckna till modemagasin och så började hon skriva till sina teckningar. Ja, och så var hon journalist. Jag menar, det är ju än idag så att det är ju inget legitimationsyrke, så att det är väl bara att göra.
Ja, och vad gjorde hon då som journalist?
I början så recenserade hon dans, opera, musik mest. Sen var hon tillsammans med sin andra man, som ett Stockholms äktenskap. Det var min morfar då, Sven Markelius, den kände funkisarkitekten. De var med i den här kulturtidskriften Spektrum, som ju var ganska tongivande under några år där på 30-talet. Under den här, samtidigt som det här, så startade hon en barnteater tillsammans med Kalle Flygare, och så startade hon ett korrespondensinstitut för dansträning i hemmet, där man fick stenkakor med illustrerade kurshäften skickade till sig. Ja, strunt samma. Men sen reste hon till Sovjet första gången 1933 och tillbaka året efter för att få lite mer... hon såg till att skaffa sig pass- och arbetsuppehållstillstånd så att hon kunde resa och jobba självständigt. Och då, hon skrev ganska mycket reportage som handlar om det sovjetiska samhället och kvinnornas emancipation och oljeutvinningen i Baku och...
Hon var intresserad av Sovjet helt enkelt.
Ja, oja.
Men ville också kolla hur det funkade i verkligheten.
Ja, precis. Jag tror hon hade väl redan då lite självinsikt att hon kanske inte såg... eller på den tiden hade man kanske inte sett baksidorna. Men ibland är det svårt att skilja på... Man kan tycka att mormor nästan var mer aktivist än journalist. Hon var kritiskt granskande, men som jag sa, åt ett håll.
liksom. Mest åt ett håll.
Ja, mest åt ett håll. Så hon lät sig dras med av känslor hela tiden.
Det var så att du var frilans på den tiden, sa du?
Ja, eller rättare sagt, det låter nästan exakt likadant som när jag har varit frilans. Vilket är anledningen till att jag skakade av med det tunga oket för några år sedan.
Ja. Jobbigt.
Ja,
än idag.
Det man kan sälja och får skriva har man inte lust med, och vice versa.
Okej. Men för henne var det inte riktigt så. Hon skrev det hon hade lust med mer kanske.
Ja, det får man ju säga i och för sig. Men så hade hon ju heller ingen fast uppdragsgivare. Hon liksom flackade ju från den ena till den andra. Och hon, framförallt tjänade hon ju aldrig några pengar. Pengar var ju det stora problemet. Livet igenom skulle jag beskriva det som.
Hon var på spanska inbördeskriget.
Ja. Ja, hon åkte dit några... Jag tror att det var helt eget initiativ faktiskt. Hon var där under ett par månader tror jag. I Madrid och så ute i Murcia där fronten var. Och hon sa själv efteråt att hon skrev inte så mycket som hon borde ha gjort, för att hon blev så drabbad liksom. Hon alltså det jag har läst av henne, det är ju alltså fruktansvärda ögonvittnesskildringar av barn och familjer som har bokstavligen slitit sitt huvud och sådär.
Man har ju hört talas om Bang,
ja, exakt,
som var där och rapporterade, men din mormor var där längre.
Ja, alltså det där är ju lite barnsligt, men jag kan inte låta bli när jag sitter och läser att liksom jämföra liksom. Och har kommit fram till då jättestolt att mormor var där lite längre tid. Och vad jag uppfattade som så tror jag mormor var mer ute vid fronten och så. Liksom. Men ja, man ska ju inte jämföra så, men ändå. Men hon träffade henne där i alla fall. Och sen dess är Bang skyldig mormor en flaska brännvin.
Det blir svårt att fixa idag.
Ja, precis.
Men sen blev det mer åt barnbokshållet.
Ja, det blev det mer. Jag tror mest... Alltså hon skrev ju först en roman som egentligen är en lite utbroderad resereportage kan man säga från Sovjet. Men sen blev det barnböcker. Jag tänker, egentligen vet jag inte hur hon kom på det. Men alltså det var ju för brödföda liksom. Ja, men det blev ju, hon var ju bra och hon fick bra recensioner och hon var jäkligt duktig. Alltså när jag har läst allihop igen... Alla hade vi ju inte ens, för min mamma, ja det kanske jag sa i början, hon var ju tämligen bitter på sin mamma liksom och fnös åt hennes böcker. Men nu har jag ju skaffat allihop igen genom Antikvariskt och jag blir ju så här glatt överraskad. Okay. De är ju bra.
Okay.
Alltså när hon skriver fritt liksom, väldigt modernt och färgstarkt språk liksom och väldigt insikt i hur barn tänker och ser världen. Jag tycker de är jättebra faktiskt.
Okay. Hon hade kontakt med Astrid Lindgren.
Ja, precis. Astrid Lindgren skrev första gången till mormor när hon bodde i Frankrike under en period. Och för att berömma henne för hennes fantastiska språk och önska att hon skulle skriva någon ytterligare flickbok, för det behövdes flickböcker. Och så det blev en livslång brevväxling dem emellan där mormor utgöt sig inför Astrid om sina våndor när hon tyckte att det inte... Hon rev och skrev om och rev och slängde och skrev om och alltid tände på deadlines in i det sista och bad om förskott ideligen och nu skriar ulvarna och jag måste ha 100 kronor innan imorgon annars går... Ja.
Det var så illa, ja.
Hela tiden.
Hon flyttade till en fäderbod i Östersundstrakten.
Ja, exakt. När det visade sig att den här markbiten på en fransk koloni som franska krigsfångar hade utlovats, när det visade sig kräva eget kapital, vilket ju mormor och Alfred inte hade, så köpte hon en gammal fäbod istället.
Alfred var
den tredje maken, fransman, 17 år yngre, som hamnade hos henne av en slump nästan. Ja, jag vet inte riktigt hur hon hittade den. Jo, men det var hennes lillebror hade hyrt något ställe där i närheten. Och delvis tror jag att mormor hon ville liksom slippa ifrån människor som började göra anspråk på henne i Stockholm. Och den här gamla fäbod, alltså det är 3 kilometer genom fjällbjörkskog och över myrar från närmaste bilväg. Och renar och samer är de närmaste grannarna. Ja, det är fantastiskt. Och där står hennes grejer kvar, alltså hennes papper och
manus. Ja, det var det. De du har nu gripit dig an och går igenom och ska skriva en bok. Vad är titeln på boken? Vad kommer det att bli? Vet du det redan idag?
Jag har haft några namn på gång just nu. Så har jag, det är ett citat från ett av hennes brev. Jag måste vara fri, förstår du. Men... samtidigt så vet jag att jag har läst att det finns flera biografier med den rubriken typ. Så att jag får hit.
Du får fundera på den saken.
Ja.
Vi glömde ju nämna en sak. Östersund, hon jobbar även på radion uppenbarligen. Lokalradion.
Ja, och det är en grej som jag inte har tagit reda på ordentligt ännu. Jag har bara läst henne skriva i brev att men nu ska jag iväg till Östersund. Jag är med där i radion ibland. Men jag vet faktiskt inte vad hon gjorde. Men det var ju liksom efter att, tror jag, lokalradion hade startats.
då i mitten av 70-talet, ja, troligen. Ja, du får forska vidare.
Ja, jag måste göra
för
det.
Det måste vi läsa om också i din kommande bok.
Ja.
Där tackar vi Malin Wahlstedt för att du ställde upp här också. Tack så
mycket.